kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi har kommit till del 4 i Romarbrevet och vill du lyssna till det i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19.
Vi ska fortsätta här nu på introduktionen till Romarbrevet. Det är ju ett viktigt brev. Ett av de, ja, man kan inte jämföra så kanske, men det brukar sägas att det är det viktigaste brevet. Martin Luther sa att det innehåller det klaraste evangelium. Och så var det någon som hade argumenterat på så sätt, ja men evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, de måste väl ändå vara klarare evangelier. Och då hade det sagts att men i Romarbrevet så förklaras ju allt det som står i evangelierna. Så att det är ännu tydligare. Så att det är viktigt. Och därför så får vi lägga ner lite tid här på inledningen eller på bakgrunden innan vi kommer in i texten. Men jag hoppas vi ska komma in i texten idag. För det vi har framför oss nu, en kort repetition har vi utlovat. Och sedan någonting om strukturen i Romarbrevet, och det ska inte behöva ta så lång tid. Eller kan ju ta lång tid ifall det beror på hur noga vi är, men vi ska nog försöka komma in i texten. Vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig att vi har tillgång till Romarbrevet, att vi har tillgång till vittnesbördet om vad du har gjort för oss, som också är ett vittnesbörd om dig själv. Herre, du är det levande ordet och du verkar genom det skrivna ordet. Vi tackar dig för att vi både kan få läsa och att vi har kunnat ta oss tid att sitta ner och verkligen tränga ner i texten. Vi ber om din närvaro i vår relation till texten. Att du uppenbarar och förklarar för oss. Och inte bara uppenbarar och förklarar utan också gör ordet verksamt ibland oss. Så att vi kan få bli förändrade och bli mer lika dig. Herre, öppna våra ögon så att vi kan se och förstå vad du har gjort för oss. Herre, nu överlåter vi den här stunden i dina händer. Amen. Jo, förra gången så la vi in en liten exkurs, kan man säga, om nya förbundet. Och det blev ju en bibelförklaring i sig, men det passar bra in som en bakgrund just till Romarbrevet, eftersom vi där försökte utröna hur Paulus förstod det här med förbundet. För när vi tänker på gamla och nya förbundet eller gamla och nya testamentet, då tänker vi det judiska och det kristna, och så kontrasteras de där emot varandra. Och de frågor som jag har mött och som du kanske också har mött och ställt dig, det är ju frågor som hur blir judarna frälsta? Finns det två förbund så att de måste lämna det gamla förbundet och komma in i det nya förbundet? Alltså, måste de konvertera till kristendomen? Eller finns det två olika frälsningsvägar till Gud? Den typen av frågor. Och det brukar alltid bli lite förvirrat när någon ska försöka svara på det där. Men det här var ju inte alls den typen av frågor som Paulus levde med. Därför att Paulus, han var ju tvungen att förklara för sina judiska bröder att också hedningarna kunde bli frälsta. Det var ju det som var det stora. Inte om judarna kan bli frälsta, utan om hedningarna kan bli frälsta. Och det innebär ju då, om de kan komma in i förbundet, det vi kallar för det gamla förbundet, om de behöver lyda lagen och så vidare. Och till det här så finns ju också de här frågorna, ska vi missionera bland judar? Och det har jag ett litet inlägg, för jag hittade ett uttalande av en jude som jag gärna vill läsa för er. Men om du vill fördjupa dig i det där med nya förbundet, så tror jag man kan säga som så att om du slår upp Jeremia 31:31 till och med kapitlet ut, och så kan du se där att det nya förbundet, det ska Gud ingå med Israels hus och med Judas hus. Så står det ju. Och det har vi kanske läst lite snabbt förbi där, va? Men det har vi gjort tvärtom här nu. Att det har vi läst väldigt sakta och vi har stannat vid det och konstaterat att så är det. Och det nya förbundet, det ingår Gud med individer som då infogas i Guds eget folk. Han ingår det med individer, han ingår det i hjärtat. Det gamla förbundet, vi kallar det gamla förbundet, men det var ju defekt på så sätt att det gick inte att upprätthålla. På grund av att människan är syndare så klarar hon inte av det. Så därför är det gamla förbundet otillräckligt och behöver förnyas. Behöver omstartas eller fullbordas rättare sagt. Och Jesus kommer för att göra det. För att göra det, inte för att bilda ett nytt förbund. Utan för att fullborda det här gamla, göra det fullkomligt. Och därför när den här kananeiska kvinnan kommer till Jesus och säger att hon kan få åtminstone smulorna från den rike mannens bord. Då säger ju Jesus att jag är sänd till Israels hus. Och så visar han ju bort henne. Och på samma sätt när han vid sista kvällen då, när han instiftar nattvarden, så tar han brödet. Och det är ju bara en skara judiska män där. Så bryter han det och så säger han, detta är det nya förbundet. Alltså nu genom mitt kropp och genom mitt blod så fullbordas det nya förbundet, det som Jeremia talade om. Så det där är ju, det finns egentligen bara ett förbund. Eller det finns bara ett evangelium. För det är ju det här som är det stora evangeliet, att Jesus Kristus har fullbordat förbundet. Det är ett stort evangelium. Det finns bara ett evangelium, det har funnits ifrån begynnelsen. Men innan har det varit fördolt, men det har funnits. Det fanns i gamla testamentet och det fanns till och med innan dess. Men när det uppenbarades så uppenbarades det i form av löftesord. Redan till Adam och Eva fick ju löften om det nya förbundet. Kvinnans son ska söndertrampa ormens huvud och så vidare. Och vi läste också om hur Gud själv ska omskära våra hjärtan och ta ut stenhjärtat ur våra kroppar och ge oss ett hjärta av kött och blod. Ge oss utav sin ande så att vi kan leva i förbundet på ett riktigt sätt. För det förbundet är ett förbund ande till ande, hjärta till hjärta, Guds hjärta till mitt hjärta. Allt det här är riktat till det judiska folket, gjort för det judiska folket. Men med den öppningen att Jesus efter uppståndelsen bjuder in alla hedningar. Han säger, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och låt dem också få bjudas in i förbundet. Och Paulus särskilda kallelse var ju att förmedla det här till hedningarna. Och då var frågan om hur ska det gå till när hedningarna nu ska komma in i löftes, komma in i det utvalda folket. Bli upptaget i det utvalda folket. Impas in i trädet. Och det var han tvungen att förklara för judarna. För de judar som inte hade tagit emot erbjudandet om Jesus Kristus. De var ju naturligtvis frågande. Och de hade ju skäl för att inte ändra sig. Utan de hade ju, tyckte ju att de hade fått det här ifrån Gud. Och de ville väl inte riktigt se att Jesus Kristus var den som hade fullbordat. Och därmed så hade saker och ting förändrats. Så det var Paulus stora uppgift att förklara det. Och då förklarar han det som vi ska se i Romarbrevet genom att säga att Abraham och för all del alla de andra som har tagit emot evangeliet i Gamla testamentets tid, de tog emot det genom tron. För Abraham hade inte tillgång till lagen eller till 10 Guds bud, för 10 Guds bud kom ju 400 år senare. Och alla de här som, när profeten Elia beklagar sig över att hela folket har övergivit förbundet med Gud, så säger nej, men det finns 7000 som inte har böjt knä för Baal. Det finns 7000 män i det här landet som fortfarande, så den där resten har alltid funnits. Det vill säga, det har alltid funnits inom citationstecken de som har varit kristna. Det har alltid funnits de som har varit levt i det nya förbundet. Men det har varit fördolt och det bara uppträtt i form av löftesord. Men det har funnits människor som i sina hjärtan har varit förenade med Gud. Dock inte självklart alla judar bara för att de är judar. I etnisk mening. Det här tar Paulus upp då i kapitel 9, 10 och 11. Och jag tror också man ska förstå det som så. Eller man kan uttrycka det som så här. Att evangeliet är ju ett förmedlande av Guds rike. det eskatologiska riket, det framtida riket som vi ska komma in i och som vi ska bli fulländade i. Det är det riket, Guds riket, det är det nya förbundet som förmedlas genom evangeliets förkunnelse. Och då uppstår, bland de som tar emot det här, så uppstår en eskatologisk församling. Alltså, som består först och främst av judar, men också av greker och hedningar. Och det, sen tog vi också upp det här med varför det inte var så många judar som tog emot Herren Jesus. Men man får absolut inte glömma att med många, det är ju, allting är relativt. Det var ju bara judar i den första kristna församlingen. Så att det här blev ju först kanske år 60, 70, 80 efter Kristus, så började liksom hedningarna få större och större inflytande. Men alltså under ganska lång tid så var det bara judar. Men sen har, vet ni, känner ni ju till hur historien har varit, och vi hade en del förklaringar på det också. Jag tar inte upp det igen. Men det var väl ungefär det vi talade om förra gången. Och det som har betydelse nu för Romarbrevet är alltså att det är med den här insikten, med den här förståelsen, som vi ska läsa Romarbrevet. Och då kommer vi se många verser, till exempel Romarbrevet 3:31, där Paulus säger: sätter vi lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Han säger ju att vi upprätthåller lagen. Och det där kan bara förstås på det sättet att, alltså, ingen människa kan ju bli frälst genom laggärningar. Ingen kan upprätthålla lagen förutom den som har tagit emot det eskatologiska. Alltså evangeliet och den helige ande har vi tagit emot i vårt inre. Då har vi tagit emot uppfyllelsen. Och då bekräftar det att lagen eller att förbundet är giltigt. Så det är genom tron fullbordar vi. Vi upphäver och ersätter inte, utan vi lever i det fulländade. Men allt det här ska vi gå igenom i detalj. Sen var det då den här frågan om man ska missionera bland judar. Och då brukar man få lite olika svar där. Och jag hänvisade till Jesaja 40, som jag tycker är utmärkt. Där det står att vi ska, Herrens profet säger, trösta mitt folk. Det är det ena vi ska göra. Säga att dess vedermöda är slut. Det är det andra vi ska göra. Och predika för dem och så vidare, är det tredje. Nu var det så här att sen förra helgen, eller förra veckan, så har jag fått ett utdrag här ifrån en jude som heter Avi Snyder. Och han är alltså, vad jag förstår, en messiansk jude, och han skriver så här: ett effektivt sätt att förmedla evangeliet till det judiska folket, menar någon, är att visa att man älskar oss genom att stödja Israel, fördöma antisemitism och utföra goda gärningar för det judiska folket. Att stödja Israel och säga klart nej till antisemitism är helt klart viktigt. Att visa barmhärtighet mot vårt judiska folk genom hjälp och kärlek är helt klart riktigt. Men om man tror att vårt folk kommer att förstå evangeliet på grund av dessa handlingar, då förstår man inte hur vårt judiska folk tänker. Vi judar tolkar inte stöd till Israel, kärleksfulla handlingar eller fördömelse av antisemitism som ett uttryck för evangeliets budskap. Vi tolkar dem som ett uttryck för dåligt samvete. Med andra ord, dina handlingar berättar inte för oss om vår skuld och vårt behov av förlåtelsen från Gud. Istället berättar dina handlingar för oss om din skuld och din önskan om att bli förlåten av oss. Dina handlingar blir tolkade endast som en ursäkt för allt som vi har behövt genomgå. Handlingar gjorda i kärlek är riktigt och bibliskt, och det är helt klart ett vittnesbörd. Men enbart sådana handlingar förmedlar inte budskapets innehåll. I bästa fall befäster de att budskapet evangeliets innehåll är sant. Om det hade räckt att bara leva ett liv som demonstrerade Guds kärlek utan att förklara evangeliets innehåll, skulle Yeshua, alltså Jesus, själv ha vunnit våra hjärtan genom det liv han levde. Men han förkunnade själva evangeliet om Guds rike. Om inte Jesu fullkomliga liv överbevisade oss, hur kan du och jag idag tro att våra ofullkomliga liv är ett tillräckligt starkt vittnesbörd för människor omkring oss? Och så kommer det. Visa mig gärna kärlek genom att stödja Israel och säg klart nej till antisemitism. Men bli inte överraskad om vårt folk inte förstår innehållet i evangeliet genom detta, med mindre än att du förklarar varför du stödjer oss och utför dessa handlingar. Det är ju din kärlek till Jesus, den judiske messias, som motiverar din ståndpunkt. Då måste du berätta för oss om Jesus. Om det inte hade varit för Jesus hade du trots allt inte brytt dig. Och om du inte berättar detta för oss kommer vi kanske aldrig att förstå det. Hoppas ni fick med er det. Det handlar alltså om att ge vittnesbördet om Jesus också till judar. Det var de själva önskar, enligt om han nu får vara tolk för dem allihopa. Tänkvärt. Vi behöver vara frimodiga med vår tro, vänner. Inte nöja oss med att säga att vi ska vara snälla eller att vi ska göra goda gärningar, utan vi ska berätta för folk om Jesus. Vad han betyder för oss och vad hans död och uppståndelse betyder för oss. För annars kan de ju inte förstå. Rätt så självklart om man tänker efter. Så Paulus, han hade alltså en kallelse att försöka förklara för sina judiska bröder att också hedningarna kunde komma in i det eskatologiska Israel, komma in i det nya förbundet, i det fullbordade verket, och att Jesus Kristus hade beseglat det med sitt blod och sin uppståndelse. Så det här har han då i ryggen, så att säga, när han skriver Romarbrevet. Och vi har ju redan tidigare pratat här om bakgrunden då för församlingen i Rom. Så jag säger inte så mycket mer om det. Men däremot så har jag nu några punkter som kan få tjänstgöra som repetition det också. Där jag försöker beskriva eller ta fram orsakerna till att Paulus skriver som han gör i Romarbrevet, att han skriver Romarbrevet. Och då kan det vara kanske lite, man får tänka till liksom när man hör de här punkterna. Därför att den första punkten, om det nu ska förstås som den främsta, kanske ska låta vara osagt, men det är inte omöjligt att förstå som den främsta punkten. Det är att han vill besöka dem på sin väg till Spanien. Därför skriver han Romarbrevet. Det var ju som så att han hade missionerat bland hedningarna i hela östromerska riket. Men inte alls i västromerska riket. Så nu tyckte han efter 3 missionsresor och en känsla av att han var körd på många av de här platserna. Han blev ju utkastad och fick inte komma tillbaka. Han hade gjort färdigt sitt. Och nu ville han fortsätta missionsverket västerut mot Spanien. Han skriver om det i Romarbrevet 15. Och då vill han ha med sig Rom som basen. På samma sätt som Jerusalem hade varit basen vill han nu att Rom ska bli basen för det nya missionsarbetet. 4, 5 och 6 missionsresan. Som vi inte vet om det blev så mycket med. Han fängslades ju, som ni vet. Så det är det främsta, första skälet till att han skriver. Det andra skälet är att han presenterar sig själv och sin undervisning i Romarbrevet. Eftersom han aldrig har varit i Rom. Och eftersom man kan förmoda att han var ganska känd i Rom efter alla de här resorna. För att inte tala om de här åren i Korint och brevväxlingarna. Tror ni inte att det ryktet hade nått till Rom? Självklart hade det. fanns säkert en mängd olika uppfattningar, eller starka uppfattningar om Paulus i Rom, fastän han aldrig hade varit där. Så han vill alltså skriva ett personligt brev, och det kan man märka när man läser Romarbrevet, att det är personligt hållet och det är lite inställsamt. Det är ju ett negativt ord, så det är inte bra ord, men någonting åt det hållet i alla fall. Ett nästan lite vädjande emellanåt, för att han vill vinna deras hjärtan. Han är tydlig med evangeliet och sin undervisning, och då kanske det är så till och med att han är det därför att det finns rykten om att han skulle vara falsk lärare på andra sätt. Punkt 3. Där vill han visa hur både judar och greker rättfärdiggörs genom tron på Jesus Kristus. Det var ju ett huvudämne. För judarna och grekerna i Rom hade ju glidit ifrån varandra, så att när Priska och Aquila återvände, de blev ju utvisade alla judar ifrån Rom år 49. När de återvände 5 år senare, så återvände de knappast till den judiska gemenskapen, utan det uppstod kristna husförsamlingar. Så det var mest hedningar, hedna kristna, och de var i husförsamlingar, och de levde i en viss spänning, kan man säga, minst sagt. De kanske till och med hade varit orsaken till att de hade blivit utvisade år 49 gentemot judarna. Och därmed föreligger risken för ersättningsteologin. Så Paulus har nog känt på sig att han måste visa hur både judar och greker inte bara hör samman i Guds frälsningsplan som en mänsklighet, utan också hur de blir rättfärdiggjorda genom tron. En tro som inte står och faller med Toran, med lagen och laggärningarna, utan som en tro som är i gemenskap med Gud. Det är ju tron som förenar oss med Gud genom anden. Och det är det här som är det viktiga för Paulus. Genom Jesus Kristus, människan, genom Jesus Kristus till Gud Fader i den heliga ande. Det är den kanalen, den rörelsen. Och det gäller först och främst för juden, men också för greken. Det är samma frälsningsväg alltså för alla. 4. Han adresserar några av de meningsskiljaktigheter som han hört om ifrån Rom. Och det är ju framför allt, förmodar jag, kapitel 12 och 13. Ni vet, kapitel 13 är det här med att man ska lyda överheten och så. Här fanns det ju då anledning att diskutera ett sånt ämne i Rom, med tanke på att de hade blivit utvisade och nu var tillbaka. Måste man lyda kejsaren i allt och så vidare? Så Paulus skriver brevet också med tanke på att hjälpa dem i deras meningsskiljaktigheter i den kristna församlingen i Rom. Och det femte som det blir upprepning, för jag sa det redan, men han vill visa hur judar och greker hör samman genom tron på Jesus Kristus. Man kan också påminna sig om Galaterbrevet 3:28, tror jag. Här är icke slav eller fri, jude eller grek, man och kvinna. Alla är ni ett i Jesus Kristus. Men det är ju det här som är så viktigt för oss då, för att det inte ska bli ersättningsteologi. Det är så viktigt för oss att vi inte kontrasterar vi som är ett i Jesus Kristus å ena sidan och det gamla förbundet å andra sidan. Jag har ju ägnat nu 1,5 timme till att förklara att det nya att vi är ett i Jesus Kristus är i det enda förbundet. Och skulle man rita det som en skiss, skulle jag nog vilja rita det som en, om du ritar hela mänskligheten, eller att Gud har ingått förbund med hela mänskligheten, och ritar det som en cirkel. Och sen så ritar du en cirkel innanför som består av den eskatologiska församlingen. Du kan kalla den stora cirkeln kan du kalla för Israel, den lilla kan du kalla för det eskatologiska Israel, eller varför inte för kyrkan. Men de hör samman. Problemet uppstår när man skiljer dem åt. Och det har man ju gjort historiskt, som du vet. Men jag tror att Gud, och jag tycker det här är så fantastiskt, för att den här förändrade synen på Paulus och Romarbrevet är ju ändå av ganska sent datum. 1965 kom den här uppsatsen av Christer Stendahl som liksom vände utvecklingen eller forskningen. Och ju längre tiden går, desto mer uppenbart blir det att man måste se det på det här sättet, att det hör samman. Det är ett tidens tecken i sig, tycker jag. Det var det. Då ska vi gå över till strukturen i Romarbrevet. Hur är det här nu uppbyggt? Och då är tanken att jag ska ge er en översikt alltså av de här kapitlen och hur de hänger ihop. Så att det blir väldigt översiktligt. Jag tänkte säga ytligt, men det låter inte så bra. Översiktligt blir det. Och då finns det en känd teolog som heter John Stott. Honom känner ni till. Han har ju till och med gett eller blivit sina editor för en kommentarserie över hela Bibeln, både gamla och nya testamentet på engelska. Han skrev en kommentar till Romarbrevet, och den är intressant på så sätt att den är av ganska sent datum. Han har skrivit den efter Fitzmaier. Så han har skrivit den efter Stendahl, James Sanders, Sanders och Dan Fitzmaier, som jag har använt mig av. Fitzmaier är den huvudkommentaren som jag har studerat eller håller på att studera. Men så kommer John Stott senare. Det betyder att John Stott har ju själv läst Fitzmaier förstås. Och då så skriver John Stott så här. Jag tror hans kommentar kom ut 1995, om jag minns rätt nu. Han säger att Paulus har två huvudsakliga intressen i Romarbrevet som han väver samman på ett enastående sätt. Det första intresset kan beskrivas som rättfärdiggörelsen av syndare genom tron på Jesus Kristus. Alltså att alla blir rättfärdiggjorda genom tron på Jesus Kristus. Och när han säger syndare, då är det både först och främst juden och sedan också greken i det avseendet. Det är det ena, bortsett alltså från laggärningarna. Och det andra huvudsakliga intresset, och det här är John Stotts ord, det är att omdefiniera begreppet Guds folk, som tidigare var helt knutet till det etniska Israel. Som ni märker har han ju plockat upp hela den här nya förståelsen. Så han menar att Paulus i Romarbrevet, och särskilt då förstås i kapitel 9, 10 och 11, omdefinierar begreppet Guds folk. Därför Guds folk var ju knutet till det etniska Israel. Alltså etniska, de som är judar av kött och blod så att säga, var det utvalda folket. Men Paulus, han gör ju om det här. Han säger till och med, jag tror det är 9:e kapitlet, att inte alla är ju judar. Och så ger han exempel då på att Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Och en del andra sådana exempel. Så att man är inte så att säga automatiskt frälst, eller kanske inte ens automatiskt. Gud är inte automatiskt välvilligt inställd bara för att man är jude så att säga, utan han ser ju till hjärtegrunden hos oss människor. Och så frälser han utav nåd. Och då är alltså inte Guds folket, som tidigare var knutet till det etniska Israel, knyts nu till de som tror på Jesus Kristus. Fortfarande hör jag ett varningens finger på att det ska inte glida isär, men de är i varandra som två koncentriska cirklar. Eftersom de löften som Gud har gett till Abraham, till Israels folk, de kan inte Gud ångra. Så de kan aldrig hamna vid sidan om på det sättet. Eftersom Guds kallelse står fast hos dem. Alla människor, det var de två, ja. Och då kan man säga så här också, att om man då har vävt samman de där två huvudsakliga intressen i Romarbrevet, så har han på det sättet visat att förbundet inte är upphävt utan tvärtom fullbordat. Och på samma sätt med lagen. Den är inte upphävd, den är fullbordad. Och det blir det så länge man håller ihop det. Så blir det på det sättet. Det var ju det Jesus sa också. Jag har inte, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen. Jag har kommit för att fullborda den. Och ändra förutsättningarna för vår frälsning. Vi kan titta i Romarbrevet 8. Har jag gjort en liten blyertsanteckning. Men där skriver Paulus i Romarbrevet 8, vers 3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen. Alltså det betyder lagen är helig, riktig och så vidare. Det är inget fel på lagen. Men felet är att du och jag är syndiga, så vi kan inte liksom svara mot lagen. Och därför kan inte lagen, hur hårt den än slår oss och hur mycket den än försöker fostra oss, så kan den inte ändra på vår natur. Ju mer lagen anfäktar oss eller kommer mot oss, desto sämre mår vi. Så lagen kunde inte frälsa oss. Men det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss. Lägg märke till ordet. Det står inte att så skulle lagens krav uppfyllas av oss. För det kan vi inte göra. Men lagens krav uppfylls i oss när Jesus Kristus och evangeliets ord och den helige ande är i oss. Så uppfylls lagen. Han uppfyller den åt oss. Jag tror jag nöjer mig med det. Det finns mycket mer. Vi kommer att återkomma till de här underbara verserna. Nåja, det där visar ju då på att det nya förbundet, det är alltså att hjärtat blir förvandlat, förändrat. Att Jesus Kristus blir Herren och vi lever i relation till Gud genom Jesus Kristus. Och så uppstår det nya förbundet. Eller rättfärdiggörelsen, vad vi nu vill kalla det. Nåja, under de här övervägandena nu som vi har gjort, och det verkar som att Stott är på den här linjen också, så strukturerar han upp Romarbrevet i fyra delar. Och det kan vara värt att notera, därför att praktiskt taget alla kommentatorer är överens om att Romarbrevet består av fyra delar. Och den första delen är kapitel 1, vers 18. Till och med kapitel 3, vers 20. När det gäller verserna där, exakt var det börjar och slutar, så kan det vara lite skilja sig mellan kommentatorerna. Jag ska återkomma till det. Men där talar, enligt John Stott, Paulus om Guds vrede. Guds vrede uppenbaras, och så visar han då på olika sätt och vad det innebär. Sen i kapitel 3, 21. Alltså kapitel 3, vers 21. Därifrån till och med 8, 39. Alltså kapitel 4, 5, 6, 7, 8. Så skriver Paulus om Guds nåd. Motsatsen alltså till Guds vrede. Nu talar om Guds nåd. Sen kommer kapitel 9, 10 och 11. Det kallar han för Guds plan. Här är då frälsningshistorien som målas upp. Och sedan återstår då kapitel 12, 13, 14, 15 till och med vers 13. Guds vilja. Alltså tillämpningen av evangeliet. Så Guds vrede, Guds nåd, Guds frälsningsplan och Guds vilja för våra liv, hur vi tillämpar det. Så i stora stycken. Och när man kommer till Fitzmyer så gör han på samma sätt. Han har lite andra ord, lite andra versar. Han vill börja på 1:16 till och med 4:25 och kallar de kapitlen för Guds rättfärdighet uppenbaras. Det låter kanske som att det inte hör samman, men Guds vrede och Guds rättfärdighet är liksom två olika sidor i Guds väsen. Han uppenbarar båda sidorna. Så det är bara vilket ord man väljer här. Och sen säger han i kapitel 5, 6, 7, 8, alltså samma del 2. Där säger han att Guds kärlek garanterar frälsningen. Det handlar ju om hur vi människor blir frälsta och vad det innebär med att bli frälst. Men garantin för att frälsningen verkligen ska äga rum, det är Guds kärlek. Inte hur du och jag lever. Både kapitel 5, 6, 7 och 8 vill jag minnas. Jag slår inte upp det nu. Sluta på samma sätt. Kapitel 7 står det: vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack genom Jesus Kristus. Och det går igen liksom i varje kapitel. Va? Jag arma människa, vem ska frälsa mig? Och det som är viktigt för Paulus, det är ju att vi inte ska leva kvar i laggärningar eller egna ansträngningar eller vandra i vår egen kraft, eftersom han menar att det är omöjligt, det går inte, du kommer inte klara det, utan allting beror på att Gud omskapar dig själv, dig inifrån, eller gemenskapen inifrån, och att han i sin kärlek går i god för att frälsningen kommer att förverkligas. För mig blev det personligen väldigt tydligt när jag kämpade som mest, det är ju några år sedan nu, men med helgelsen. Jag ville bli en bättre kristen. Och det gick ju inte. Och jag försökte intensivt, jag försökte under långa tider. Tills jag såg det här ordet att Gud är den som helgar. Vi kan inte helga oss själva. Utan det här också någonting som Gud gör i våra liv. Och det kommer vi gå igenom i detalj då i de där kapitlen. Sen kapitel 9, 10, 11. Så säger han: Guds rättfärdighet och frälsning motsäger inte löftena. Samma tanke som vi har haft nu i 2 timmar snart. Guds frälsning, eller Guds rättfärdighet och frälsning, tron på honom, motsäger inte löftena. Alltså ingen motsägelse mellan det nya förbundet och det gamla förbundet. Motsäger inte, tvärtom, uppfyller det gamla. Det nya som Gud gör och som Gud gör i våra liv går in i det gamla och uppfyller, förändrar och förvandlar och uppfyller det gamla. Men den tanken som är så avgörande kan man inte upprätthålla. Om man någonstans tappar bort det och tror att det glider isär, då går det inte längre. Då kommer ersättningsteologi på en gång. Så det här är jätteviktigt. Och tyvärr så är det nog så att den största delen av, inte bara svensk kristenhet utan västerländsk kristenhet i synnerhet, men kanske kristenhet globalt också, är ju ersättningsteologisk i stora stycken. Och så verkar det som att Gud då bara under de sista decennierna har på att förändra det här. Så att, och när det här förändras, det här tänket som vi har pratat om, så får skrifterna också en ny belysning. Man förstår versar på ett naturligt sätt som inte gick att förstå när man hade ersättningsteologiskt tänkande. Så var det med det. Jag kan säga också att när jag läste Anders Nygrens kommentar, det är ju nu många, många, många år sedan, så lärde jag mig så mycket av det så jag kommer praktiskt taget ihåg hur han la upp det här. Han gjorde på samma sätt, nämligen att kapitel 1, 2 och 3, det handlar då om att vi alla är syndare och under Guds vrede, också judarna. Kapitel 4 handlar om att vi blir rättfärdiggjorda genom tron. Det är Abraham som blir rättfärdig genom tron, och alla judar och alla hedningar genom tron, inte genom lagen. Kapitel 5, där skriver Paulus enligt Anders Nygren att vi tas ut ifrån Guds vrede och placeras under Guds kärlek. Det är de två orden, motsatsparen, som finns i det kapitlet. Kapitel 6, vi tas ut ifrån synden och placeras i nåden. Kapitel 7, vi tas ut ifrån lagen och placeras i friheten. Kapitel 8, vi tas ut ifrån döden och placeras i livet. Det betyder alltså att, och det här har vi varit inne på tidigare, men nu är det plats, är det tillfälle och rätt tid att säga det igen. Det betyder att när du blir en kristen så förflyttas du ifrån att ha varit under Guds vrede i synden, under lagen eller makterna, i dödens våld. Du tas ut ifrån detta. Det är det som är själva frälsningen. Och så sätts du in i Guds kärlek, Guds rättfärdighet, Guds nåd, Guds lag, det eviga livet. Och hör nu vad jag säger. Det är din position som förändras i Guds ögon. Det vill säga, du är inte fördömd. Du är inte under lagen. Du kan inte vandra i den egna kraften. Du är inte under dödens herravälde. Du har gått från mörker till ljus, skulle Petrus ha sagt. Och det är så viktigt liksom att någonstans så måste det här lägga sig som en grund i hjärtat. Så att vi inte blir kluvna och tror att vi är på båda ställena. Alla förmaningar som Paulus ger oss, de ger han oss ju därför att vi är i det nya. I det nya så är vi i Guds kärlek. Och därför så säger han, ni ska älska varandra. Ni får inte göra illa mot varandra. Men grunden för det tilltalet är ju din position. Du ska så att säga leva upp till din position. Till den, du ska vara det Guds barn som han har gjort dig till. Det är ju kraften bakom förmaningen. Annars vore det ju meningslöst. Om du är fortfarande kvar. Om du är kvar i det gamla och du får förmaning. Och många kristna tänker så här. De tänker att de är, ja, jag är en sån eländig människa. Och så kommer en förmaning till dem. Ja, då blir de ju ännu eländigare. Det hjälper inte. Och hur mycket lagen än talar till en sån människa så blir det inga förändringar. Så vi måste begripa att frälsningen betyder att vi har tagits och satts in i, vi har ju lämnats in i Jesus Kristus. Helt och fullt. Och när vi gick igenom andra Korintherbrevet så sa vi det många gånger, också med våra svagheter. Också med våra sjukdomar är vi i Jesus Kristus. Vi är helt och hållet i Jesus Kristus. Och det är därför förmaningarna blir meningsfulla och verkningsfulla. Då kanske du tänker som jag tänker också förstås. Ja, men jag klarar ju inte att lyda. Nej, men om Gud skulle tillräkna dig i missgärningar, vem kan då bestå? Då kan ju ingen bestå. Grejen är den att när vi inte räcker till, när vi misslyckas eller när vi till och med medvetet gör fel, då bekänner vi det och lever på förlåtelse, försoningens och förlåtelsens grund. Vi lever i försoningen hela tiden. Synderna är inget problem. För många kristna är det ju nästan rättfärdiggörelsen som är problemet, men så ska det inte vara. Så det här är liksom grundläggande. Det här tar Paulus upp i 4 hela kapitel. Det ska vi hålla på med ett helt år. Vad månne bliva. Och sen är det ju då kapitel 9, 10 och 11 som vill jag mena Anders Nygren, om jag kommer ihåg rätt här nu, han var ändå på rätt spår där. Därför att han ville se att kapitel 9, 10 och 11 var en naturlig förlängning utav det som jag nyss har pratat om. Va? Han ville se det som att om människan nu är uttagen ur det här mörkrets välde och insatt i Jesus Kristus i ljusets rike, då har det nya fullbordats. Då har det nya fullbordats och då uppstår frågan, ja, men vad ska då hända med Israel? Och därför så måste kapitel 9, 10 och 11 komma, så tänkte han. Han hade ju inte läst Christer Stendahls artikel eller så, va? Men han menade att det var en naturlig förlängning. Många av de liberala exegeterna, de försökte ju förklara bort kapitel 9, 10 och 11. De menar att det här är ett inskott, det här bryter liksom tråden i Romarbrevet. Och det här handlar ju om rättfärdiggörelsen, om nu plötsligt handlar det om Israel. Alltså de förstod inte det. Så där har det ändrat sig radikalt under de sista 50 åren. Och sen kommer då kapitel 12 som ju handlar om helgelsen. Det som jag sa, vi räcker inte till. Vad är det han säger, Paulus? Så förmanar jag nu er att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer, så vidare. Er andliga gudstjänst. Låt er förvandlas så ni kan pröva Guds vilja. Och så kommer kapitel 13 då om hur de kristna ska förhålla sig till överheten. Och sen var det problem i kapitel 14 också med de svaga och de starka bröderna. Så han kände ju till lite. Det blir både en tillämpning av det han har skrivit i kapitlen innan, men det blir också ett direkt tilltal till församlingen i Rom. Så ska vi säga följande, att om tidigare kapitel 9, 10 och 11 framstår som någon sorts problem för forskarna, så är det problemet eliminerat nu, kan man nog säga, åtminstone för de som har anammat den här förändrade, mera judiska synen på skriften. Så har det ju de här 9 kapitlen inte bara varit liksom, de är inte bara på sin plats i rätt ordning, utan de är ju till och med själva tolkningsnyckeln till Romarbrevet. De är centrum. Åtminstone så säger Stendahl det. Jag tycker att han tar i lite väl mycket där, men vet man vad han säger? Han säger att kapitel 9, 10 och 11 som handlar om Israels, eller handlar om Guds frälsningsplan, hur han frälsar det judiska folket och sedan också inympar hedningarna. Det är själva budskapet i Romarbrevet, säger han. Det är centrum i Romarbrevet. Och så säger han, de 8 kapitlen innan är bara ett förord. Då har man tagit i, då är man övertydlig. Jag skulle inte vilja säga så, men då förstår ni ändå hur radikalt han tänkte och hur många andra tänker. Därför så var ju John Stott klok nog att hålla båda intressena och tala om att de är sammanvävda på ett bra sätt. För visst handlar det väl också om rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus Kristus. Och även om det inte var så att Paulus var så där väldigt intresserad av hur vi människor skulle bli rättfärdiggjorda, så var han ändå väldigt intresserad av att vi människor skulle tro på Jesus Kristus. Det var som det stora. Och att det gällde också. Och att det var det sättet på vilket hedningarna skulle kunna komma in i det eskatologiska Israel, i kyrkan. Så nog är det, jag menar, 8 kapitel skulle han inte ägnat åt det här om han inte hade haft det som ett huvudintresse. Det är lite för långt för att bara vara ett förord. Även om det också kan tjäna som ett förord. Så hade Anders Nygren sagt det. Men det jag skulle säga nu då, det var att om det nu var så att kapitel 9, 10 och 11 inte längre är något problem, så är det snarast kapitel 5 som är lite problematiskt. Eller problematiskt är för starkt ord, det är kanske fel ord. Men det rör vid strukturen. För frågan är om kapitel 5 ska hänföras till kapitel 4 eller till och med 1, 2, 3, 4. För sen börjar någonting nytt i kapitel 6. Eller om det ska vara så tvärtom att kapitel 5 är början på någonting nytt och det ska hänföras till kapitel 6, 7, 8. När jag gick igenom här tidigare så kanske ni kommer ihåg att John Stott, han hade kapitel 3 till och med 8 om Guds nåd. Så där finns inte den bekymret i det stora. Men kommer du till Fitzmaier så hade han fört kapitel 5, 6, 7 och 8 hörde ihop. Alltså som ett sjok, som en del. Jag tror efter att ha tittat på det, det finns ingen anledning att fördjupa sig för mycket i sånt där, men tittar man på det så tror jag att jag kan hålla med Fitzmaier när han säger att de 11 första verserna i det 5:e kapitlet, ni ser kapitel 5, vers 1, där skriver han, då vi alltså har förklarats rättfärdiga, alltså den hänför ju till det han har skrivit innan Paulus. Då vi alltså har förklarat, det har han ju förklarat i kapitel 4. Så här är det ju en sammanfattning eller en avslutning på kapitel 4. Och det där sträcker sig till och med vers 11. Sen när man kommer till vers 12 så är det någonting helt nytt som börjar. Därför står det, genom en enda människa kom synden in i världen, genom synden döden, så kom döden över alla människor som alla syndat. Här börjar han tala om livet i Adam. Och sen fortsätter det då längre in i kapitlet med livet i Kristus. Alltså här börjar det här med att gå från Adam till Jesus. Från Guds vrede till Guds kärlek. Från synden och så vidare. Så han gör som så att kapitel 5, 1 till och med 11 hänför han till den förra delen av Romarbrevet. Kapitel 5, vers 12 för han till som en inledning kapitel 6 och så vidare. Och det tycker jag verkar som ger en god bild av det hela. Så har jag en liten sak till att säga. Jag tittar på klockan också. Jag tänkte vi skulle komma in i texten, men nu börjar tiden rinna iväg här. Och det är det att när, inte minst då när man har fått det nya ljuset över Romarbrevet, så kräver de här nya insikterna i bibelforskningen att man vet mera om den antika retoriken och att man har grundläggande insikter i sociologi. Alltså spelet mellan Paulus och församlingen i Rom ur ett sociologiskt perspektiv. Jag har nog delat med mig en del av det jag talar om Priska och Aquila, hur de blev utvisade och sånt, va. De där bitarna är ju väl så viktiga som texten. Ja, inte väl så viktiga, men nästan, de hör till texten. Det går alltså inte bara att läsa texten. Alltså man läser, då är man väldigt kortsynt. Man behöver ha förståelsen, bakgrunden. Och då har vi ju tagit en del tid till. Och likaså sådana begrepp som finns i modern forskning som identitet, relationer, kulturer. Den typen av forskning är viktig för bibelforskningen också. Och det där tror jag är kännetecknande för forskning överhuvudtaget. Därför att det har ju varit så under modernismen att man har forskat och styckat upp verkligheten i olika delar och blir mindre och mindre. Nu kan man, det var någon som hade doktorerat på ett fiskben i en speciell fisk. Förstår ni? Alltså det blir, vad ska man med den forskningen till? Men det som händer nu inom forskningen är att man kan inte forska om någonting om man inte också tar hänsyn till kulturen, sociologin, förstår ni, alltihopa, va? Så det blir mer och mer tvärvetenskaplig forskning. Och ställer ju helt andra krav på forskarna. Helt annat sätt att arbeta. Men dit börjar vi gå. Och dit börjar också bibelforskningen gå. Så vi behöver få lära av andra forskningsgrenar också när det gäller bibelforskning. Och en sak som blir kanske ännu viktigare då. Det var viktigt innan, men ännu viktigare nu. Det är att vi förstår de teologiska begreppen. Vad menar Paulus när han säger Gud? Det finns ju hur många gudar som helst i vår tid. Vad menar Paulus när han säger nåd? Vad tänker han på när han använder ordet lag? Eller synd? Alla sådana här begrepp måste vi måste fylla dem med innehåll. Med bibliskt innehåll. Vi kan inte bara ha våra egna tankar om vad som är synd eller hur lagen ska förstås och så vidare. Vi måste ju lära oss att tänka på samma sätt som Paulus. Vad han menade med de här orden. Och därför så är det vanligt att man i kommentarer gör som så. Att det kommer ett antal sidor, 70-80 sidor i Fitzmaiers bok tror jag. Där han går igenom de här begreppen. Och jag skulle behöva kanske gå igenom en del begrepp här som synd och lag och tro inte minst. Och så helig ande och sådär, va. Men då skulle det dröja 10 timmar innan vi kom till texten. Eller kanske ännu mer. Så jag tänkte att jag gör inte så. Utan jag gör som så istället. Att när vi dyker upp eller när vi kommer till ett sådant begrepp i texten. Så stannar vi till lite extra där och tar det utförligare. För att jag tror inte att ni är hjälpta av att jag går igenom de här olika begreppen i förväg. För det första så kommer ni inte komma ihåg det. Och för det andra så blir det bara virrigt. Och då hjälper det inte er i bibelläsningen. Så vi tar det, vi ger oss in i texten relativt snart, åtminstone nästa timme, och så tar vi de där teologiska begreppen allt eftersom. Dock vill jag redan nu säga det, att när vi gick igenom Galaterbrevet, och det är ju ett tag sedan nu, jag tror det finns några häften kvar där nere på bokbordet, eller om Lennart har det i någonstans. När vi gick igenom Galaterbrevet, då gick vi ganska noggrant igenom Paulus förståelse av begreppet lag. Åtminstone en eller ett par timmar. Och vi gick igenom vad laggärningar är för något. Och vi gick igenom vad ersättningsteologi är för något. Och då kanske ni förstår det, att vi kan inte ta om det en gång till för varje brev vi börjar med, va? Utan jag ber få hänvisa till Galaterbrevet när det gäller de bitarna. Eller till exempel, jag ska säga det också, att Galaterbrevet brukar ju kallas för det lilla lärobrevet. Och Romarbrevet för det stora lärobrevet. Man tycker att det Paulus skriver i Romarbrevet, och han redan skrivit i Galaterbrevet. Men eftersom Galaterbrevet är skrivet 10 år tidigare, Så är inte Galaterbrevet lika genomarbetat teologiskt, inte lika moget. Å andra sidan så kan det i vissa avseenden vara väldigt klart och tydligt. Men som sagt, det har vi ju gått igenom. Men de hänger ihop, de här två breven. Jag kan också påminna om att när vi gick igenom Thessalonikerbreven, då gick vi igenom det judiska hoppet, eller tusenårsriket. Och vi gick igenom människosynen, ande, själ och kropp. Och det utvidgade vi när vi gick igenom första Korintierbrevet. För då hade vi en timme om paulinsk människosyn. I andra Korintierbrevet så hade vi 3 timmar om försoningen. Som ju också kommer här, va? Så med det, vad vill jag ha sagt med detta nu då? Förutom att ursäkta mig med att vi inte ska ta upp det. Jo, jag vill ha sagt att nu har ni läxa då till nästa gång. Och ta upp liksom, ni får repetera helt enkelt. En del av er var ju med på den tiden vi gick igenom Galaterbrevet. Och första Korintierbrevet. Och ni har ju häfterna, så ni kan ju bara repetera lite snabbt. Men annars så ska jag ta dem då allt eftersom det dyker upp. Så att jag tror att det ska kunna bli tydligt också. När vi går igenom Romarbrevet.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka över Romarbrevet, och det här var del 4. Och det var Håkan Sundliden som har bibelförklaringen. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen så sänder vi då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Efter sändningen slut så får du lyssna till Missionskyrkans program och deras gudstjänst från söndagen.
Som en båt på ett bråddjupt hav, som en båt på ett bråddjupt hav, är du buren, buren. Du är buren av Guds mäktiga hand. Som ett hus som är byggt på ett berg, som ett hus som är byggt på ett berg, är du buren, buren. Du är buren av Guds mäktiga hand. Du är buren, buren. Du är buren av Guds mäktiga. Som en fågel som lyfter mot höjden. som en fågel som lyfter mot vind.